Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Och det blir väldigt awkward, han tycker det är pinsamt, men de ska ändå liksom också ligga med varandra då.
För att, efter han har spytt?
Ja, efter att han har spytt.
Jenny, alltså jag skäms fortfarande. Så vet du vad jag gjorde i natt? Alltså det är konstigt att det inte hänt innan. Men du är uppe på natten för du är gravid och lilltjejen sparkar i magen.
Ja, precis. Jag har precis inte klagat på det. Att jag är så trött för att jag vaknade 5 och det sparkade så höll på. Och sen kunde inte jag somna om. Det är för tidigt, Malin. Det är för tidigt.
Fast är det inte lite mysigt när det sparkar? Jag kan nästan vara så här, det där är så härligt. Jag fattar, när man är där är det ju inte den. Men det, nu när man inte är där så känner jag...
Ja, men exakt så är det. Men det är jättemysigt med sparkar om man sitter på kvällen och liksom tittar en film och hon sparkar och myser. Men när man vaknar på natten och det ligger och det hicka och det sparkas och även att det liksom krafsar. Jag vet inte om ni minns det här. Men krafsar liksom nere i ljumskarna. Det är som att det liksom är... Jag vet inte.
Va? 2 bebisar. Men har du, är det inte också det här, gud, nu sparkar hon, kom och känn allihopa, alla kommer och känner. Och sen så är det helt dött. Ja. Alltså det är ingen som sparkar.
Det var nästan faktiskt att jag kunde börja grina i tidigt i morse, för Tage kom ju alltid in på natten och sådär. Och Ilse har kommer in på morgonen liksom. Mm. Men då låg Tage där och så skulle han gosa till sig och komma närmare mig. Och då la han sig med sin lilla hand på min mage och låg och klappade. Bara låg där.
Nej.
Alltså så gulligt som man vet inte vad. Han tycker att det är så mysigt.
Det kommer du ihåg hur orolig det var när du skulle berätta att hon skulle bli...
Nej men Tage visste jag ju att han skulle bli glad. Ilse hade ju liksom, hon tyckte ju att det var lite jobbigt.
Jobbigt.
Ja, det tyckte hon först. Men det ändrade sig ganska snabbt. Hon tycker att det är väldigt kul nu. Men Tage var... Nej men alltså, det är så gulligt. Han vill känna och hålla på där. Gulligt.
Nej, men det är det. Du får hålla ut. Det kommer ju bli värre och värre med sömnen för dig, för din del.
Tack!
Men jag ska berätta vad jag gjorde. Alltså, innan, för att jag hittade... Förra veckan så hittade jag en sån här flygplanskudde. Alltså du vet, som man har lagt undan någonstans. Och sen hade Belle lekt med den på sitt rum. Och sen helt plötsligt när jag skulle lägga mig så låg den där flygplanskudden i min säng.
Du menar alltså när man sätter runt nacken?
Ja, nackkudden du vet. Som man är ändå så här lite stolt när man flyger, om man lyckas hitta den. Eller så köper man den ny. Det är väl en sån där sak som är strumpor. Var är den? Men det var någonting med flygplanskudde i vanlig säng som gjorde att det blev så bra sömn. För att man, nej men man tänker ju på den och tänker att den symboliserar ju att man inte får sova skönt. Att man sitter på något plan och drömmer och får sträcka ut sig. Och att man skulle sova så mycket bättre. Och då ha den i sängen, det var värsta så här lifehacket.
Jaha.
Förstår du? Ja, för det var ju så att man då helt plötsligt fick ha flygplanskudde men också ha det skönt. Jag somnade direkt.
Aha.
Alltså för det,
Gud, det låter
för alla
så
timmar
obekvämt,
man har suttit där. Nej.
Ja,
jag sover så bra med den här flygplanskudden.
Aha, det är
det. Så det kan vara ett gravidtips till dig.
Ja, men då behöver jag ju någon sorts extra large flygplanskudde som jag kan lägga liksom mellan benen och upp som en sån här ostkrok som gravidkudde helt enkelt. Men är det inte, det är ändå så här, det är ändå kul hur man håller på med sömnen mer och mer när man liksom, det här är väl att man är förälder såklart och har hem och hus och barn och hund och allt ansvar. Det är väl det som påverkar sömnen helt enkelt. Men alla grejer man håller på på med på som kvällarna. Man som man inte gjorde. Alltså, du vet, som tonåring, man, så här, eller 20-årsåldern. Somnade man bara liksom, exakt, man bara däckade med sminket på liksom, i sängen och vaknade 12 dagar efter. Liksom.
Tog en nap när som helst på dagen utan att det var några problem.
Inga problem. Men nu ska man... kan typ aldrig nappa. Nu kan jag det för att jag är gravid, men annars kan jag ju typ aldrig det. Men nej, nu så här på kvällen, det hålls på med olika krämer, det ska tvättas av, det är någon liten ansiktsmask, det är någon annan grej.
Melatonin.
Ja. Och så upp med någon, och det är något liksom örngott man ska ha som är bra för håret, och, det, och så appar. Ligger man där. Och så och in med någon sorts bettskena också.
Ja. Och det, där, det är då man blir så... otroligt upprörd på sin partner, för Sigge har ju under alla år sedan vi har bott här i USA nu, snart 3 år, jobbat mot Sverige och är ju, jobbar ju liksom svensk tid 3 dagar i veckan, vilket är otroligt frustrerande när man delar kontor och sovrum som vi gör här på övervåningen. För att då hör ju honom tassa omkring här på nätterna, och han pratar och har möten och det är det ena och det andra. Och ibland glömmer jag ju bort det, särskilt nu när jag sover så gott med den här flygplanskudden. Så att jag hade faktiskt, för att sova bra, lagt ut min telefon i vårt arbetsrum som är bredvid liksom vårt sovrum. Sen i natt, alltså Jenny, jag får så här, aj, vet du vad jag gjorde? Klockan är kanske 3 och jag bara kunde inte så här, vaknade upp och bara, nej men gud, jag måste ändå ha min telefon, för tänk om den ringer och jag inte hör den, för jag skulle upp nu på tidigt så här, i morse ett möte, innan poddinspelningen här. Så jag bara, nej, jag måste gå och hämta min telefon. Går in i arbetsrummet, tänker inte på att Sicke sitter där och jobbar, för jag tänkte att jag glömde bort det helt enkelt. Och vi har ju så här ljudskyddat studio, för det är också som en radiostudio lite grann. Så att jag drar upp den här, går in i trosor, och han har då möte med Alex och vad heter den, Carolina Roslund. Alltså jag ser ju inte att det är på Zoom, Jenny. Så jag gör den här grejen. Efter 1 år har jag klarat mig på att inte göra något pinsamt på Zoom. Nej, helt naken i bild i natt.
Nej, bara trosor och den här flygplanskudden.
Trosor, flygplanskudden, typisch. Går in bakifrån och Sigge har ju sina hörlurar, så han hör inte ens att jag kommer. Och jag ser inte riktigt att han, jag tror att han bara sitter och skriver. Så jag ser inte att han är i ett Zoom-samtal. Från jag ser detta och kastar mig det på golvet. Och då ser jag att Sigge vänder sig här och bara, hej. Jag bara, hej, jag ska bara ta min telefon. Drar upp handen så här och försöker ta ner telefonen och kryper ut. Och sen när jag sitter, ligger där och bara, men gud vad cringe, då tänker jag, men gud, kröp jag nu med hela rumpan, rumpis mot dem i skärmen. Nej, jag tror att det var det som hände. Ja. Sen kunde inte jag sova, låg jag tänkte på hur mycket, alltså du vet.
Men det var väl det var väl bjussigt, tycker jag. Nu gjorde du säkert deras dag, det blir mycket roligare då. Jag vet, alltså såg du, för i veckan, alltså det roligaste jag sett. Nu, det sjuka var att det här plockades ju upp så himla snabbt överallt, men vi lyckades ju se det, för så jag var alltid snabb på sånt där. Ganska snabbt här, men när jag väl vaknade dagen efter, då hade tydligen även varit med på TV4 Nyhetsmorgon. Men den här det var en domstol som skulle ha, ja det var väl alltså helt enkelt ett mål som skulle upp i domstol, men över Zoom. Och så var det ju en av advokaterna som använde sin assistents dator, och hon eller hennes dotter hade haft på ett Zoom-filter som var en katt.
Ja, jag såg alltså, det.
Jag skrattade så mycket. Det var på riktigt det roligaste jag varit med om. Och det var liksom för bra för att vara sant. Så först var jag så här, men det här är inte på riktigt. Och sen bara, det är på riktigt. Ja.
Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to
can you hear me, Judge?
I can hear you. I think it's a filter.
It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm here live. I'm not a cat.
I can see that.
I'm not a cat.
Ja. Bara, alltså. I'm not a cat. Men det är ju det att de gör det så seriöst, att han inte bara kan garva bara, för han förstod ju inte att han var en katt. Det var ju det som var så roligt. Och sen när alla säger det, han hade nog inte fattat att det ens fanns ett sånt filter.
Men också så här, det är ju väldigt roligt, för man kan ju föreställa sig att han förlorade det där målet, vad det nu handlar om, och att man vill ju inte ha honom som advokat liksom, när man står där inför dödsdomen.
Men jag tänker ändå så här att det är konstigt, alltså det här som hände mig, att, eller katten, alltså att det inte har hänt mer, för jag har faktiskt inte varit med om några Zoom-fadäser hittills. Sen, och då tänker man ju också, alltså för man vet ju den här som gick viral för något år sedan, du vet den här FN-gubben som hade Zoom hemifrån, och så kommer hans två småbarn och nanny kastar sig på golvet och kastar ut dem.
For the wider region, I think one of your children has just walked in. I mean, shifting.
Att han då inte bara kunde skoja om det, för det är ju det, jag tror att det är kombinationen, att det blir så seriöst, hade han bara, oj, 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 här händer det grejer där hemma.
My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited.
Att man inte har något, jag hade ju bara kunnat hej hej, alltså vinka och alltså skoja lite med det, men istället kastar man sig ner på golvet. Att det finns något så konstigt, att man inte beter sig. Man har inte lärt sig den här världen.
Nej, men verkligen. Men det är också, men jag tänker ofta på, för jag sitter ju då, för Ilse vill ju ofta att jag ska sitta med henne när hon är i skola och så här, för hon har frågor. Och då är det så här, hon sitter där på Zoom på datorn där, och så sitter jag liksom i hennes säng bakom, och ofta så är det liksom, du vet, på månaderna här finns inga marginaler. Man är uppe, det är något möte, det är något mejl som ska iväg, man ska göra lunchlåda till Tage som faktiskt fortfarande har skola, och sen ska man upp och sätta sig där, så då sitter jag ju där med liksom håret i någon sorts tofs och någon träningskläder och liksom, i bakgrunden som något freak, de ser ju mig.
Jag vet, man har släppt det. Ja. Men då undrar jag lite så här, för nu läste jag faktiskt, såg du det, att Spotify har gått ut, oavsett vad som händer med covid så kommer work from anywhere vara deras nya, det kommer vara deras nya liksom grej, att vi litar på er, våra 6500 anställda, ni får jobba var ni vill hemifrån, var ni än sitter.
Nu, och vi slipper betala kontor.
Och de slipper betala kontor. Men då tänker jag, så kommer det ju nästan bli ju. Alltså inte för alla, men att man har någon liksom uppsamling en gång i veckan. Så det ska bli så intressant att se liksom hur mycket av de här landskapen försvinner.
Ja, exakt. För det är ju ett sätt att spara pengar för företag också. Precis som att det kommer bli mycket mindre resande, och det kommer fortsätta med Zoom-möten och så vidare. Varför ska man liksom flyga till liksom Bryssel och ha möten när man bara kan göra det på Zoom? Det finns ju ingen anledning.
Ja, men innan corona så hade man ju så här testperioder. Man pratade om det här, är det modernt att ha kontor? Och sen så påtvingades den här utvecklingen fram mycket snabbare på grund av covid. Och nu har det ju visat sig att det funkar ju, för att sköter man sig inte ett jobb så kommer det märkas ändå, oavsett om man sitter på kontoret eller inte. Så nu har ju Twitter har gjort samma sak. Så det här är ju bara en början på företag som kommer ha den här policyn, att du får välja att jobba hemifrån eller komma in.
Men jag tror det tror jag ändå att folk kommer. Vi är ändå liksom ett flock. En
flock. Vi är det, Jenny, men inte på samma sätt. Jag vet inte, jag pratade med en av våra kompisar nu på Annika, du vet, som jobbar för Nine Bing. Hon sa ju också det, när nu har man lärt sig liksom att man jobbar på det här sättet.
Ja, hon vill ju absolut, hon tycker det är så härligt. Och det förstår jag, framförallt här i LA där man måste liksom pendla i en timme för att komma till kontoret. Enkelresa. Men något annat som jag såg med, som är lite kul, för nu är det ju då Alla hjärtans dag den här veckan. Vilket ju inte är någon grej i Sverige vidare. Men här är det ju en jättegrej. I USA är det så stort. Och nu är det så här, det är ju överlag ganska löjligt, Alla hjärtans dag. Men för barnen skulle tycka att det är jättekul, för att det händer ju en massa, du vet, Tage på skolan. Då ska man ju skicka med små Valentine's Day-kort som han ska dela ut till alla i klassen. Det är godis, alla ska dela ut godis från, du vet, han får ju från sin kompis Zane till Tage, och du vet, alla byter. Så igår kom han hem, för de förfirade lite. Igår kom han hem med, alltså du vet, typ en kasse med godis och grejer.
Men sånt där är amerikaner så jäkla bra på.
Ja, men de är det, och de tycker ju att det är så kul. Och Ilse tycker att det här är kul, och du vet, hon har en playdate här på Allhjärtans dag, då ska hon göra något kort och så här. Just nu kan jag känna så här, alla grejer som gör livet lite extra kul är ändå värt mycket. Nej, men här, det är ju inte bara barnen, utan det är ju även då vuxna i USA. Och jag tror att, jag nu kommer jag inte ihåg, det här har jag kunnat tidigare, för jag vet att jag har läst och blivit chockad över vad medelamerikanen lägger på present för Alla hjärtans dag. För att det är flera tusen kronor de lägger på presenter och på middagar och allt vad det nu är.
Men är Sev skolade det här, är man ju nyfiken på då?
Nej, det är han inte. Fast han frågar på exempel någon, han bara, nu vill jag bara veta, gör vi något på Alla hjärtans dag så jag inte missar? Ja. Eller ja, något ska vi göra. Vi ska väl liksom laga någon middag med barnen. Vi kommer göra något för barnens skull såklart. Men inte för att de tycker att det är kul. Men nej, det gör vi ju såklart inte.
Vi kommer göra något, tror jag.
Ja, va? Vadå? Ja.
Nej, jag vet inte. Alltså inte för det är Alla hjärtans dag. Men alla traditioner när man är nyinflyttad till USA är ju kul att haka på. Så det är spännande. Nej, det blir något kul.
Ja, kul. Det blir raffsätt.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och super. Är det snyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Men jag läste i LA Times, så skrev de just om att det här året ser annorlunda ut, för folk är ju mycket mer ensamma. Det är, alla som är singlar har ju haft väldigt svårt att hitta, alltså att dejta i pandemin. Det har ju liksom varit besvärligt. Det har nog säkert varit liksom mycket trafik på apparna, men sen att faktiskt träffas in person.
Det har ju typ varit olagligt här, mer eller mindre.
Faktiskt. Ja, men exakt. Och sen är ju också så här olika koder. Så här, om jag är okej med att träffas och tycker så här, ja, vad som händer, händer. Så är det ju många andra så killar som inte tycker det. Och liksom, och, ja, du vet. Ja. En tjejkompis som bor här i LA, hon hade ju träffat en kille i Nashville. Och det är också så här, för hon vill verkligen träffa någon. Jag bara, men det är ju ändå jobbigt alltså. Ska du... Nashville är ju jättelångt bort. Men de har liksom hörts i flera månader, och det här har blivit ganska allvarligt. Alltså, hon har liksom varit kär, och hon har uppfattat att han har varit kär. De pratar på FaceTime varje dag. Om han inte svarar eller inte gör någonting, då undrar hon var han har tagit vägen. Alltså att man har en relation som är så pass allvarlig att man ändå... Ja, men har koll på vad den andra gör hela tiden, du vet. Men de har aldrig träffats.
Jaha, nej men gud.
Förstår du hur sjukt?
Ja? Nej, det är sjukt.
Och jag bara, men det här måste, du måste ju testa det här, för du kan ju inte fortsätta längre. Nu får du ju liksom, du får ju prova helt enkelt. Det här är för övrigt samma tjej som också var tillsammans med han som hade prostatacancer, som jag berättade om.
Jaha, ja.
Den här, hon dumpade en kille som var sån super asshole, och sen visade sig att han hade prostatacancer, och så gick han i den här stora, med den här stora bollen över hela Kanada. Och blev en hero. Och
karma is a bitch. Honom. Just det. Ja, det var här.
Ja, hur som helst. Nu så var det ett nytt försök.
Hon har rolig dejtinghistoria alltså.
Hon har väldigt rolig dejtinghistoria. Ja. Det här är också samma tjej på riktigt som jag berättade om. Som hade någon porrstjärna som hyrde hennes lägenhet i New York.
Men gud, vem är det? Du måste säga namnet. Nej, men hon får bipa. Men säg, jag blir skitnyfiken.
Nej, men du vet inte vad hon är. Vem det är. Hon är tv-producent. Ja, men jag bara, men det är klart att du ska åka ner. Hon bara, men kan man göra det? Är det oansvarigt att ut och resa och flyga? Och så här, ja, men Det är klart inte är. Nu får du ju göra det här. Det är ju en viktig grej. Du måste ju träffa honom och veta liksom om det här är värt att investera i. För det vet man inte innan man ses.
Nej, hon kan
kemin kan vara helt fel.
Han kan ha haft kattfilter på. Hon vet ingenting om honom.
Ja, nej, men jag vet. Ja, hur som helst, så hon gjorde det. Hon flög ner dit. Och de träffades och han är då någon musiker, ganska framgångsrik tror jag, så här, hade liksom ett jättestort hus och fina bilar och allt vad det nu var.
Country eller?
Det får man väl utgå ifrån ändå. Mm. Att det var. Mm. De blir alldeles för fulla, för båda är väl väldigt nervösa då, det här är ju första dejten och massa nerver och de, det slutar med att de hamnar på hennes hotellrum där han spyr för han är så full.
Nej, mycket. Nej.
Så jo. Och det blir väldigt awkward. Han tycker det är pinsamt. Men de ska ändå liksom också ligga med varandra då.
För att, efter han har spytt? Eller innan?
Ja, efter att han har spytt. Nej. Och allt blir, alltså, det blir så fel. Nej, men det blir så fel med för fulla. Det är, han mår illa. Det är jättedåligt sex. Och, och hon är ju där i 3 dagar. Så det är också så här, aha.
Gud, mardröm. Mm.
Han tar sig hem och dagen efter så hörs de ju igen. Och då ska de försöka ses och vara nyktra. Det är superpinsamt då för båda skäms både för ena och andra från dagen innan. Och sen dag 3 så liksom säger han till henne. Han bara, nej, alltså jag är ledsen men jag är inte attraherad av dig.
Säger han?
Säger han! Och så, och sen får hon åka hem.
Alltså, nej.
Förstår du? Nej. Hur vidrigt.
Och då har hon lagt all den här tiden. Men det är det här, förstår du? För så här har ju typ 20-åringar levt nu. De har dejtat online. De har inte kunnat ses. Det har varit alltså online-förhållanden. Och sen är det välkommen till kritan.
Ja, precis. För det är ju en helt annan grej att ses in person, så att säga. Men vad jag egentligen skulle komma till var ju då att det är många som är singlar och man har liksom kanske träffat någon och sådär. Men det som har blivit väldigt viktigt under pandemin är ju vänskap. Så att nu i år så ser Valentine's Day ut väldigt annorlunda ut här. Mm. Jag läste i Times då så stod det att folk tillbringar alla hjärtans dag med vänner, man har middagar med de närmaste eller man ser till att satsa på self-love. Och då finns det bland annat då olika retreats i stan som man kan åka på.
Även nu?
Så då kan man åka nu då i helgen på ett self-love mini-retreat läste jag om då, det är någon kvinna som har startat och det här är superpoppis, det är det man gör nu då, man satsar på självkärlek och älskar sig själv helt enkelt.
Gud, så mysigt, men det är ju kanske det vi borde ha bokat då innan, Jenny, för att liksom vi var ju så hetsiga, vi visste ju inte ens att det skulle öppna upp nu inför Valentin, så att nu är man ju liksom man vill ju bara göra någonting, men jag håller med, det är ju jätteomodernt hela grejen med blommor och choklad.
Men då kan du ju bli en av de här, för nu läser jag här nu på
Vad ligger där mini retreat.
Nej, men det är någonstans här i Hollywood. Self love mini retreat, och det är ju olika recensioner här, folk som säger I'm proud that I took this time for myself and allowed myself to recharge for the first time in a long time. I can't recommend it enough, säger Tenille. I'm so in love with myself after this. Ja, hur som helst. Men så tror jag verkligen att det är. Alltså, jag tänker mycket på det här att vänskap är ju alltså verkligen någonting att fira och kanske det största, alltså precis lika viktig som en relation är och ens familj och närmsta är faktiskt vänskap, för man behöver båda de benen att stå på.
Jo, men verkligen, alltså jag har också sett massa så här tweets nu inför Valentin, det var ju någon som skrev, för det enda vi har gjort är ju hängt med våra partners, alltså den man är gift med eller tillsammans med, så att just att det då ska komma en dag in och att hänga ytterligare en gång, det var någon som skrev så här som jag tyckte var roligt.
Det vill man ju inte.
Hi, Valentine's Day is all about spending time with the person you love, but since we have basically been doing that for the past 365 days, how about I read a book and do a face mask while you watch whatever you want downstairs? Alltså, det är inte så att man känner, Valentin, det är nog första gången folk bara,
verkligen, äntligen ska vi få tid för oss själva.
Det kommer absolut. Covid, det är döden även i USA. På något sätt, tror jag.
Ja,
det är därför
verkligen.
Det här kommer upp retreats för vänner, för det är ingen som orkar med kärleksgrejen.
Ja, men så är det verkligen. Och liksom, och man behöver, vi har ju liksom inte, jag tänkte på det, igår var vi åt lunch med Rebecca Stella på Soho House. Det var så jäkla härligt, och det här har vi pratat om det några veckor. Men lyckan för oss då att man faktiskt kan ses på en restaurang eller ta en kaffe på ett café, liksom, det har vi inte kunnat på så länge. Och känslan av att man börjar komma tillbaka och faktiskt börja så här, träffa lite vänner igen. För det har man inte gjort på så himla länge. Och vad det faktiskt betyder. Och jag, men, och jag har ju tänkt, jag vet inte hur du har känt, om du har märkt av det här. Men jag tycker att det här året, kanske, det kanske är liksom faktiskt helt ärligt ett par år jag har känt så här. Men att jag har liksom vuxit ifrån vissa vänner. Alltså det här är jättesorgligt.
Ja, men alltså jag har ju vuxit från alla mina vänner på grund av geografiska avståndet. Alltså förstår du?
Ja, men det har ju jag också delvis.
Jo,
kanske.
Men du har ändå bott här i 12 år. Alltså förstår du, jag har ju lämnat alla mina vänner. Jag har ju inte vuxit ifrån dem kanske. Men jag har ju fått omvärdera det och börja nya vänskaper. Och, alltså det är ju en jättestor grej i kombination med att covid kom. Så att man liksom har liksom tappat den bubblan lite, kan jag känna. Alltså man har haft så här jobbubblan, och sen har man haft alltså sin kärleksrelationsbubbla. Och just vänskapsbubblan, det är ju den som har fått tagit stryk, kan jag också känna, just eftersom man inte kunnat träffa folk i år. Och man inser ju nu när det öppnar upp, som när vi träffade Rebecca igår, att gud vad, och vi hade någon tjejmiddag förra veckan. Alltså, gud vad jag sa, hur viktig den biten är med kompisar. Liksom.
Men alltså, för jag tycker ju att det är liksom det absolut bland det absolut viktigaste man har. Och jag älskar ju alltså, så här, mina vänner och har så otroligt fantastiska vänskaper. Och älskar och vår vänskap. Alltså man värderar det så väldigt, väldigt högt. Och sen har jag ju samtidigt då alltid sett i livet hur man så här, kommer... beroende på vad man själv är i livet, vad ens vän är i livet, så kommer man, det är ju nästan som något sorts liksom elastiskt band, man är närmare och sen så kommer man ifrån varandra och sen är man närmare beroende på vad man är på något sätt. Men sen så finns det vissa som man känner att, eller jag känner att jag har mer och mer kommit ifrån att, och det är så svårt att veta om det är mig, om det är på grund av mig eller om det är på grund av dem, att man lever väldigt olika liv. Och att jag tänker väldigt mycket på det, alltså tillbringar för mycket tid med att så fundera över det, tror jag. Det spelar ju faktiskt ingen roll. Det är ju heller ingenting man kan ta upp och prata med en vän om.
Nej, för det är liksom så här oskrivna.
Ja, men det finns ju inget tydligt, det är ju ingen som har gjort något på något sätt. Nej. Alltså det finns inget att reda ut, förstår jag menar. Men att det har liksom verkligen blivit tydligare just nu under det här året. Att man, för man är så i sina bubblor och lever så sina egna liv och har en annan relation, eller?
Jo, men absolut inte. Jag bara tänker, för att jag har verkligen tänkt ganska mycket på det här, att jag känner att jag inte haft tiden överhuvudtaget. Alltså, du och jag har ju pratat om det här. Alltså att vi har inte haft tiden. Dels har det ju varit omöjligt på ett sätt, för det har verkligen varit typ lockdown. Men också tiden att... alltså när man har tre barn hemma, skola, och allt handlar om familjen och så sjuk den här situationen faktiskt har varit, så tycker jag att man också man får skala bort så himla mycket. Och nu när jag känner att man är på väg, nu öppnar det upp här och vi pratar om att liksom, det börjar bli normalitet igen, då känner jag att den biten, vilka vänner man har och vad man plockar upp igen, det är en jättestor bit. Men jag känner också att det är många man har vuxit ifrån, och sen att man själv har blivit så himla förändrad. Och jag tror också det händer ju någonting också i den här efter 30. Är det inte det med väldigt många våra vänner?
Ja, men så är det ju också.
Man blir en speciell, alltså man går på det man själv känner, så att många vänner som man kanske har hängt av andra anledningar, kanske man inte riktigt hänger med längre liksom.
Nej, det blir ju alltså, alla går igenom livskriser och alla går igenom sina kriser och tacklar dem på sina sätt. Livet liksom förändras och man blir ju olika människor såklart, så är det ju. Men det är också liksom någonting med problemet också när man har, under det här året har ju varit att när man ringer någon och ska liksom, ah, men hej, för, alltså jag pratar ju med mina vänner varje dag, det gör jag ju även nu. Men vanligtvis är det så, ah, men vad gjorde ni igår? Ja, men vi var där och det hände och vi träffade den och bla bla bla. Och du vet, så, det finns alltid något att berätta om. Nu är det finns ingenting att prata om. Det finns ju fan inte ens nyheter, Malin. Alltså vi har, det, liksom, det blir ju så jävla, det är ju deppigt ändå. Ja, hur som helst, gud vad tråkigt. Men så vänskap kanske faktiskt är det vi borde fira nu då på Alla hjärtans dag i år. Och satsa lite på...
Ja, det känns som tiden... Hade inte du det här på Alla hjärtans dag, det hade jag i min gymnasieskola. Att det var ju helt sjukt. Det var ju då så här, man fick skicka rosor mellan klassrummen. Och så mamma sa, åh jag fick en ros. Och var det jättemånga som inte fick en ros. Alltså det var så jävla obehaglig stämning.
Skojar jo, jag tänkte, du?
Jo, så hade vi på vår skola. Och då tänkte jag på det här med taget att de har ju ändå gjort amerikaner det till någonting att alla ska vara delaktiga, för de är ju bra på att så här, då ska alla få ett jättestarkort. Ja. Så att de är ju bra på att fira.
Jo, ja, men det var också igår. Jag bara, men vad mysigt, då fick du så här godis av alla och ni delade och du fick dela ut dina. Och han bara, ja, men Zoe fick inget. Jag bara, varför fick inte Zoe? Nej, för hon frågade inte snällt. Man var tvungen att säga någonting snällt. Tydligen var man tvungen att säga någonting snällt till personer man skulle då byta med. Mm. Och om man inte gjorde det, då fick man inget. Och Zoe hade ju haft en dålig dag, uppenbarligen.
Gumman, de är ju bara 6 år. Något. Sluta.
Ja, nej, men det här kan ju vara en saltad historia också. Men hon kanske missar en godis.
Tage saltade det här. Jo, men alltså det är väl där jag kan känna, just när det kommer till de här högtiderna, så som vi firade ju, eller firade, vi träffades och såg Super Bowl tillsammans den här veckan.
Högtid.
Ja, det är ju en högtid här, och du har ju varit med om, du måste ju varit med om 12 sådana då, om du har bott här så många år. Mm. Men för oss är det ju fortfarande lite nytt, och jag fattar inte det. Alltså jag fattar ju inte riktigt vad det är. Och jag känner att just vid sådana högtider...
Men alltså, vi måste sluta kalla det för högtid. Det är ju ingen högtid.
Jo, men här är det ju en högtid.
Nej, men sluta. Kallar du VM, säg att Sverige är med och spelar VM eller någonting i fotboll. Kallar du det för en högtid?
Sev sa att det här är en högtid.
Nej, men han var ju ironisk.
Nej, han var inte ironisk.
Jo, det var okay.
Okej, vi tar bort ordet högtid och säger det är en tradition. Traditionen är ju väldigt stark här. Alla kollar ju på Super Bowl här. Och det har inte jag riktigt fattat. Det är så, man missar inte Kalle Anka. Så är det ju.
Nej, det är ju största tv-eventet i USA.
Ja, men ni är ju så vana vid det. Och där kan jag känna att jag alltså inte saknar Sverige. Men jag fattar, alltså där känner jag mig utanför. För att jag förstår ju att du skojar ju. Vi ser ju det på samma sätt. Vi satt ju inte inne och kollade på matchen. Utan det är ju kul att se mellan grejen. Någon
jag vill weekend, bara ha maten.
Maten, weekend uppträder. Det är ju en kul grej. Men ändå skulle jag vilja... Jag vet inte hur man ska tackla det där nu när man ska bo här. Och ska man gå all in i det här? Eller är det de dagarna man bara känner att man känner sig så svensk och man fattar ingenting? Alltså, jag vet inte. It's so awkward.
Men gud vad intressant. Jag har nog aldrig analyserat det på det här sättet. Jag har nog alltid tänkt på att det här är lustigheter som man är med om. Jag har nog aldrig tänkt att jag ska relatera till det på något speciellt sätt.
Jag vet, men jag tänker ju mina barn, om vi nu ska vara här, blir det ju någonting då att relatera till. Alltså, så kan ju vi alltid känna att man är svenskarna utifrån. Och det är ju också kul. Herregud, jag menar inte att vi behöver gå all in och heja på något jävla lag. Jag vet ju knappt vilka det är som spelar liksom. Men du fattar vad jag menar, just sådana dagar, då kan jag känna så här, jag fattar ingenting om USA, det är så märkligt.
Ja, men det är ju mer, alltså det handlar ju så mycket om, som väldigt många amerikanska högtider, det handlar ju bara, när man, att det bara kretsar kring maten, och det är väl det som är, alltså Super Bowl för mig är ju bara att man träffas kyckling. Och ska grilla, jag skulle verkligen kunna missa det, alltså jag bryr mig inte, men jag kan verkligen, men det är ju trevligt att träffas och sitta och käka alldeles för mycket, det är ju då man äter absolut mest, det är väl det och Thanksgiving, folk liksom, det är ju
ja, men, jo,
tusen
är
och åter sen... tusentals kalorier man får i sig den dagen.
Ja, men så
och det är ju någonting kul, för det är ju väldigt, väldigt exotiskt för svenskar, såklart. Mm. Jag var ju affären och skulle storhandla dagen efter, och det fanns inte någon gräddfil kvar någonstans. Nej, och jag frågade varför, och de sa nej, det har varit Super Bowl, så det är ju så mycket dipsåser. Jag bara, okej. Ja, då var det slut.
Ja, men det jag ville säga om Super Bowl var ju att vi skulle prata lite om Britney idag.
Som alla andra gör just
som
nu.
Som hela världen pratar om. Mm. Eftersom, är det New York Times som har producerat Framing Britney?
Ja, New York Times Presents heter ju den här dokumentärserien. De gör olika ämnen och så ett då, avsnitt 6, handlar om Britney Spears. Också intressant att det var så svårt att hitta faktiskt, just för att det var till och med någon hel artikel på Vice som handlade om så här, hur svårt det var att hitta den här jävla dokumentären, för ingen visste liksom hur.
För den kommer inte upp när man söker på Britney.
Nej, man kan inte söka, söka på New York Times. På New York Times. Ja, exakt.
Gud, vad intressant. För jag satt med det där i förrgår, Jenny. Exakt den här problematiken. Jag bara, det står ju att det ska vara på Hulu.
Ja, gud, kul. Men alltså, ja. Det, fantastisk dokumentär. Det här har ju varit någonting som man har följt och, i många år. Och jag vet att jag så här, för ett år sedan träffade någon som hade lite, pyttelite insyn och som sa någonting om, just om hennes pappa.
Ja, du gjorde det, ja.
Att det är hemskt, ja.
Vem var det? Ja, men vi gjorde det, men jag tog ju inte åt, eller jag lyssnade inte då, för jag tänkte så här, aj men gud, vadå Free Britney, hon har ju psykiska problem. Alltså man var ju lite så här, man har inte tagit till sig det riktigt, för de här ryktena har ju florerat i flera år. Men det var faktiskt någon du verkligen hade insight från, för nu vill jag höra om det.
Nej, men det var ju exakt det här, att hon vill ju inte uppträda längre, men blir liksom tvingad av sin pappa, och att han är... kontrollerar hennes karriär och pengar, och att, jag menar, att han har liksom förstört henne, den här pappan. Han liksom lever på henne.
Ja, för det blev ju så dumt, för jag kom hem från tjejmiddagen. Vi hade ju den första tjejmiddagen här förra veckan hemma hos Karin. Vilket var superhärligt. Kom hem, liksom första gången man kommer hem efter, alltså halv ett, kändes som det var så sent så det var inte klokt. Ja. Var lite gasen, kom upp i sovrummet och så är Sigge då sista 5 minuterna in på Framing Britney. Och han var så här, herregud Malin, fattar du? Free Britney, Free Britney. Jag bara, vad snackar du om? Har du blivit knäpp liksom? Vad har du gjort ikväll? Alltså vad är det här? Så jag hade liksom inte, så jag såg det några dagar senare. Så, nu är jag ju också där. Men fattar, för det har ju nästan varit ett skämt för att man har läst om det och inte tagit åt, eller inte... läst de här grejerna. Har det inte varit lite så att man har
alltså, tänkt för det att som det är galna fans? Det som är så drabbande som man liksom följer, det är ju framförallt då liksom mediebiten. Först är det då hennes hur så här gullig och härlig och positiv, så här vanlig tjej kommer upp då i den här branschen där det inte finns så mycket tjejer. Nej, unga tjejer som det var väl liksom, då var det väl en synk och Take That och liksom allt vad fan det nu var. Och det är ju så sjukt när man så här tänker tillbaka på det här. Nu var det ju så många år sedan som man har nästan glömt. Men hur hon ska hela tiden bli ifrågasatt och diskuterad huruvida hon är oskuld. Yeah. Det ska alla liksom veta om på något sätt.
I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. I really wish I would have never said anything to begin with. Because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me. But... you know, that's just something that's part of growing up, and that's just something that we all have to deal with, so...
Have there been any changes on that front?
That's a personal question.
Och sen också då att nej, men de tror ändå inte att hon är det. Hon, det är inte genuint. Hon är ju ändå en dålig förebild och de här kläderna. Och jag vet den här intervjun med Diane Sawyer som är där hon sitter och frågar. Så här,
det,
alltså det är så, alltså det vänder sig i magen. Vilken kille får någonsin så här, sitta och svara för vad han har på sig eller vad han sjunger om eller om han har legat med någon. Eller vad
nej, men det var ju den här gamla gubben som intervjuar henne. Hon är lika gammal som Belle, 9 år på scenen och har precis vunnit någon otrolig contest. Hon har contest och sjunger som en gud och hans första fråga är så här, do you have a boyfriend? Alltså tänk, hon är 9. Det är liksom, du vet, och han är typ 75. Man bara, men vänta, hon har liksom gjort ett otroligt fram... Men så var det ju, Jenny, det läskiga var att Britney är ju typ, hon är ju min ålder. Hon är väl ett år yngre än
39, hon är 39 nu.
Precis, jag menar att det var ju det här vi växte upp med. Det tycker jag är lika läskigt som att titta på Britney. Är ju inte bara Britneys sammanbrott, utan det här är ju det vi... det här är vår verklighet. Det är ju det här som det har format oss. Det är det jag tycker
är obehagligt. Och att det var liksom så rimligt och att det var ingen som ifrågasatte hur kan ni göra det? Hur kan ni fråga henne? Utan det var liksom så här, något som alla hakade på. Och hon skulle sitta där, ung tjej liksom, och bröt ihop och grät, grät framför Diane Sawyer. Och det var, hon skulle liksom skämmas för vem hon var. Det var alltså, det är så fruktansvärt. Och sen så blir detta ännu värre då. Hon träffar då alltså Justin Timberlake. Han har ju fått... han hade väl skrivit någonting idag, eller? Hur var det? Han har fått be om ursäkt. Mm.
För det visade ju sig att även han har varit en del såklart av det här. Och de var ju ett it-couple. då. Back in the time.
Det var den här kända, när de kom till, var det VMAs med matchande jeanskläder.
Otroligt. Det har nästan gått hela cirkeln runt, så att de där jeanskläderna är nästan lite retro-coola. Inte riktigt, men Nashville retro-coola ändå. Ja, men han gjorde ju den här Cry Me a River-låten ju, som då indirekt handlade om deras uppbrott, och där det då skulle initieras att Britney hade varit otrogen, och man får se Britney-kopia i videon. Och mer eller mindre slutshamade ju henne. Alltså han ville få folk emot henne, och man vet ju inte riktigt vad som hade hänt där. Men den här klättrar ju på listorna, så att indirekt så spelade ju han ju på hennes framgång genom att trycka ner henne. Liksom på ett sexistiskt sätt, och blev jättestor själv. Så att idag gick han faktiskt ut, vi kan kolla på det, vad det stod där, men, och bad om ursäkt och sa att det är helt sjukt hur branschen såg ut då, jag förstod inte det själv, men givetvis var jag en del av attityden som fanns kring kvinnor på den här tiden. Men det är ju inte den här tiden, det är ju det är vår tid, det är det som är så sjukt.
Ja, det är liksom inte så länge sedan. Ja, fy fan, alltså ge en upprättelse. Mm. Men sen känner man också, när det verkligen så vände sig i magen, är ju den här tiden som jag pratade om tidigare, när alla, det var liksom Lindsay Lohan, och det var Paris Hilton, och det var Britney Spears, och det var liksom sån jävla jakt på dem med paparazzis. Det var paparazzis, alltså överallt. Mm. Det är liksom, det är så sjukt som man vet inte vad. Och det var liksom varenda steg hon tog skulle liksom dokumenteras och ut, och det var ju då det var mer än någonsin bara cellulitbilder på alla. Så det var ju faktiskt en helt vidrig kultur, alltså verkligen bara för att trycka ner kvinnor. Och då intervjuade de ju paparazzis i den här dokumentären, bland annat den här då mannen som tog kanske en av de mest ikoniska bilderna då på Britney, som han ju måste varit så jävla nöjd
han
med.
Han var ju det, nöjd med det. Han var ju med i dokumentären och skröt om den.
Ja, han var, sitter ändå där och pratar. Det är fan helt sjukt alltså. Men hon säger ju flera gånger att hon inte vill att de ska vara nära. Hon vill att de ska flytta på sig, och det gör de inte. De fortsätter liksom följa efter henne. Hon blir tillsammans med, eller gifter sig då med
Kevin
Federline. Och de får barn. Och plötsligt så börjar då de här paparazzisarna, alltså hela pressen, hela medie, alltså så här, hela liksom den här enorma liksom motorn bara vänds mot henne. Där de bara bestämmer att hon ska vara en dålig mamma. Hon snubblar med sina skor när hon har ett barn. När hon har högklackat, hon har sin bebis i famnen, hon är dålig. Och hon, de
mamshamar henne enormt.
De mamkänner henne, alltså så till den liksom, hon bryter ju ihop. Det är någon bild när hon har flyr in på ett café med, hon är gravid, hon har sin äldsta son då, som bara är kanske ett halvår i famnen, och hon sitter där inne och gråter, och utanför står det över 300 paparazzis och hon sitter där och gråter. Alltså det är så fruktansvärt som man, alltså man,
men det sjuka att allt liksom var ju tillåtet. Det är ju det fanns inte och också, det fanns inte heller, det hemska för henne, hon hade ju inget vokabulär. Dels för att hon kom från en liten stad, kanske inte hade så mycket utbildning, men hon hade också alla henne runt omkring henne, var typ hennes mamma och någon jättekonstig assistent som var gullig kvinna, men de hade ju inte heller, idag skulle ju en person av den liksom stora
kalibern, nej men exakt, hon hade ju ingen runt om henne som tog hand om henne, så var det verkligen.
Hon skulle ju bara kunna säga, men hon hade ju liksom inget att stå på, plus att samhället var emot. Alltså det här var ju samma tid som Monica Lewinsky, alltså fast det var presidenten som var 30 år äldre, alltså Clinton hade typ sexuella relationer med henne, och blev ju hon slutshamed.
Då tänker jag på de äckliga Letterman och Jay Leno och alla liksom komiker som stod där och drog skämt om henne. Och vilken tjej, man vill ju inte ligga med, man vill ju alltid ligga med slut. Det är alltid
att hon skulle vara, alltså, hon skulle absolut vara, för att ha sin publik, vara oskuld, men hon skulle ändå vara svinsexig och spela på liksom Lolita-idealet. Och samtidigt så var det ju också, när visade de upp också attityden, det här är ju helt sjukt, men vad heter han? Matt Lauer, heter han så? Som också som är någon slags journalist.
Som nu är MeToo.
Han är MeToo-ad.
Ja, men han var ju bäst betald i hela TV-USA.
Tills det kom fram att han hade en knapp där han kunde låsa sitt kontor och ligga med massa folk inne.
Ja, och också som hela serien, Apple-serien med Jennifer Aniston, vad heter den? The Morning Show. Den baseras ju
på den på hela historien. Den historien, ja. Men det är därför det är så intressant, för då är Framing Britney-dokumentären, får man se, med Matt Lauer, för då 15-20 år sedan intervjuar Britney, och vi kanske till och med det vi klipper in här, för det tycker jag är så talande för den tiden också, att han, för det är ju han som frågar henne så här: hur tänkte du när du hade högklackat och bär din bebis, hur tänkte du när du har vatten i ena handen och sen gör det här med andra handen? Alltså han mamshamear henne på ett sjukt sätt, och sen vet man att han själv bakom kulisserna är en sån jävla MeToo-gubbe.
You saw the questions that were being asked. Is Britney a bad mom?
Jävla rövhål. Men vad som händer då till slut är ju att när hon och Kevin skiljer sig strax efter att de får andra barnet, bara alltså veckor efter typ, så ansöker de om skilsmässa, och då blir det ju en vårdnadstvist. Mm. Och då är hon ju så utmålad till dålig mamma. Hon förlorar ju vårdnaden, och hon får ju, dessutom har hon väl eventuellt då en förlossningsdepression. Hon mår
som man inte heller pratar om då.
Man fattar ju att hon mår skit då naturligtvis. Och hon förlorar vårdnaden och hon får inte träffa sina barn. Och så är det en, och hon, det är ju då hon, i den här vevan som hon rakar av sig håret. För hon vill inte att någon ska röra henne. Man kan ju förstå liksom det här. Och man pratar inte om mental sjukdom. Nej, man pratar inte om mental ohälsa. Nej. Utan det är liksom bara att man är knäpp i så fall. Hon är ju bara knäpp då. Precis. Och det är något man gottar sig åt. Och så är det en kväll när hon åker då till Kevin Federlines hus för att träffa sina barn. För att hon är desperat efter att se dem. Vilket man förstår. Och han släpper inte in henne. Och det är då de här paparazzisarna står där utanför, och hon tappar det till slut. Mm. Till slut går hon ut och så skriker hon fuck you, och så tar hon ett paraply och slår i hans
vilket
bil.
Vilken helt normal reaktion. Det är ju där.
Ja, det är 100%. Har inte ens, jag förstår henne. Jag hade stått där och slagit. Jag hade slagit paparazzis. Jag hade slagit alla, tror jag. Men ändå så blir det nu att nej, hon var ju freak. Mm. Och så tyckte hela världen. Alltså det vänder sig i magen om man ser det. Det är så jävla vidrigt.
Och det som händer då, som allt handlar om, för de som inte har sett det, nu har vi nästan alla sett det med det här laget. Men det är ju då att pappan från och med det datumet då, mer eller mindre, när hon bryter ihop där. Vilket jag inte ens anser som är ett bryt. Det är det som är så sjukt ju. Han får ju då ansvaret för att ta hand om henne, och hon omyndig förklaras och har varit omyndig förklarad i, det här är ju liksom, är det 20 år sedan, 15 år, och sen har han varit hennes, och det är ju det allting handlar om, att liksom han styr henne, och han är ju en loser, hennes pappa, som inte varit överhuvudtaget i hennes uppväxt, alltså halvalkoholiserad, kommit och gått, känner knappt henne. Det borde ju vara hennes mamma i så fall som får det, eller en juridiskt ombud.
Han bestämmer om hon ska jobba, och han får ju procent av pengarna. Hon sitter och betalar för honom och alla runt om. Fast hon är rädd för honom och inte vill ha med honom att göra. Så han kan ju signa upp henne på olika shower och turnéer och intervjuer i tv. Och så ändå rimlig är hon, så hon kan sitta i tv och göra intervjuer. Hon kan stå på en scen inför liksom tusentals människor. Men nej, hon får inte liksom bestämma om hon ska åka till sjukhuset eller till doktor hon ska träffa.
Förstår du hur kapabel man är om man klarar av att göra en Vegas-show? Ja. Alltså man är helt fullt. Sen kan vi som följer Britney idag, alltså det är lite så här orsak och verkan. De har ju gjort henne liksom att hon har mår dåligt. Ja. Så att nu den här Free Britney handlar ju om att inte hennes pappa ska ha hand om hennes pengar längre eller styra över henne. Vilken annan manlig stjärna som helst. Alltså tänk alla män genom tiderna, rockstjärnor, skulle deras pappor gå in och ta över om de hade typ flummat ur eller sparkat på en paparazzi eller gått till högklackat och burit ett barn eller gråtit eller rakat av sig håret. Det skulle ju inte de bli av med hela sin förmögenhet och omyndigförklaras under 15 år. Det skulle ju aldrig hända. Det är så här bilden av att pappa ska in och rädda en liten tjej. Det här är ju ingen liten tjej, hon är 40 år. Det är faktiskt det sjukaste. Jag är redo, jag har beställt tröjorna. Jag går all in i det här nu.
Ja, nej, men alltså, jag tror att hela världen går all in i det här. För det är också så här, det är verkligen det är en så tydlig, kanske ett av de bästa exemplen på något sätt av den tiden. Hur livet såg ut och att vad som faktiskt, alltså det mest extrema tydliga exemplet på så här kvinnohat och hur det liksom var helt accepterat, och det vänder ju sig i magen på att få se liksom också vad konsekvenserna nu har blivit, alltså det är ju så jävla hemskt alltså.
Och välkomna tillbaka till Sibylla, där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Men sen ska man ju tänka då på USA, för att till exempel då Britney som kommer då från bibelbältet, som man säger. Och, alltså, religion är så otroligt stort. Folk är ju väldigt religiösa. Vi, nu sitter vi med en president som är mer religiös än någon annan. Och det stoppar ju utvecklingen lite. Tyvärr.
Ja, det är fruktansvärt.
Kanske inte med Biden som president, menar jag inte. Liksom. Han är väl ändå en ganska modern människa. Men just överlag i USA, i södern och sådär, att man har en massa värderingar om hur kvinnor fortfarande ska vara och sådär.
Ja, men det har man ju, men samtidigt så såg jag på Min sanning från SVT i veckan. Jag vet inte om du såg det här med journalisten, eller hon är väl sjuksköterska också, Hanne Sköller, som gick ut igen och fördömde alla kvinnor som väljer att föda med kejsarsnitt.
Nej, men vänta lite nu. Gick ut och fördömde. Vad är det starkt nu?
Nej,
saltar
jag du? Saltar noll. I wish, Jenny. Nej, men vi pratade om det här Britney som det var någonting då. Men jag känner så här, det är så här små nyp, och vi pratade om så här religiösa bälten här i liksom USA, som är bakåtsträvande med kvinnorättigheter, aborträttigheter och sådär. Så sitter man ändå och kollar på svensk tv, och då sitter hon i bästa sändningstid, i Min sanning, du vet, här på SVT, när man går till djupet med en person. Och då sitter hon där och liksom säger att man, en kvinna, vad var hon sa, en kvinna som inte kan tänka sig föda vaginalt borde skaffa sig en hund istället. Och att det är onödigt med alla de här snitten, och tycker man att det är jobbigt att föda, då är man liksom ingen riktig kvinna, då är man inte fit att vara mamma, för då ska man minsann utsätta sig för allt som innebär med förlossningen. Och då känner man så här, men jag skaffar väl inte barn för förlossningen, jag skaffar väl barn för att jag vill ha barn. Alltså hur bebisen kom till, det har väl ingenting, alltså att det fortfarande finns någonting, ja, hur kvinnor ska vara för att vara riktiga kvinnor.
Gud vad den känns också så jävla föråldrad. Super. Den där debatten.
Nej, men boomer, usch.
Va?
Usch.
Att det liksom inte är någonting man ska få välja. Jag tycker verkligen att alltså, det ultimata hade väl varit att alla kvinnor kände sig så trygga i graviditeter och förlossningar, att man fick göra, att man fick vara med och påverka och välja, och kände att man liksom kom fram till ett beslut tillsammans, inte att...
Alltså, ja, men det handlar ju fortfarande om att kvinnor fortfarande värderas som om att det finns en bild av vad man ska vara. Alltså, för att vara en god mamma ska du vara här, för att du ska vara, få ha barn ska du få vara här. Alltså, man är inte bara en person, det finns en värdering i allt vi gör, även att föda barn. Det var bara det är så jävla uråldrat, oavsett vad man tycker om kejsarsnitt.
Ja, men det är det verkligen, men just det där med kejsarsnitt är ju fortfarande någonting som ska pratas om hela tiden, känns det som, och som är ett sånt himla ämne. Och nu vet jag inte, har det lugnat sig eller är det bara jag? För ett tag så kände jag nog att det var mer än någonsin, att man var så jävla stolt om man inte tog någon bedövning alls, ingen lustgas, man bara körde. Att det var liksom, då, det var den ultimata och det bästa på något sätt. Så var det. Och så alla andra,
ja,
liksom,
det känns
var ju,
väl...
Det var lite misslyckande.
Ja.
Känns inte det som det ändå, det kanske har gått över lite grann. Men det är fortfarande någonting man diskuterar. Jag fick faktiskt någon fråga på Instagram häromdagen. Men någon som frågade hur det funkar med förlossningar i USA. Mm. Och om man har med sig sin barnmorska eller läkare. Alltså, för man går ju till samma hela graviditeten, och sen så är det ju här att man faktiskt också har samma med sig på själva förlossningen, och hur mycket man har bestämmande man har. Och jag uppfattar ju att man har ganska mycket här får man ju så här, men jag vill inte det och det vill jag. Vi pratar ju om det hela tiden, han vet ju, hade jag liksom absolut inte velat
Dr. Goldberg.
Ja, men det här gäller ju, ja, men det är ju vem man än har, man är med värld. Och bestämmer, man har inte liksom, det är ingen annan som säger att nej, men det gör vi inte här, utan du får göra så här. Utan här är man med och bestämmer mer. Det tycker jag, det uppskattar jag. För det gör ju också att man vågar mer. För man känner att, ja, men okej, nu har vi pratat om det här tillsammans. Det finns andra möjligheter, men att man... Det är så jävla viktigt att känna sig trygg.
Ja, de tar ju det på ett helt annat sätt här. Det är mycket större grej. De tar in förlossningen. De förstår att det är en jättegrej. Jag menar, det finns ju en miljon anledningar varför man kanske vill välja att göra kejsarsnitt. Att man inte tycker det finns tillräckligt vård i Sverige. Man är rädd att man inte får plats på BB. Man kanske inte vill för det. Men oavsett vad ens skäl är så ska ju inte det vara en politisk... fråga tycker jag, om vi bortser från ekonomin, för att ekonomin skulle man aldrig prata om det gällde män, att det är onödigt att lägga pengar på sådana saker. Då känner jag så här, onödigt, är det något ställe man ska slänga in pengar, är det väl på kvinnors förlossning? Britney kanske inte ens hade haft en förlossningsdepression om man hade brytt sig om sådana frågor om kvinnors hälsa och mental health och att man fick liksom prata om sådana saker. Alltså jag säger bara att det är inte... Jag läste nu också Gigi Hadid, för det börjar bli trendigt nu eftersom det är väldigt många sjukhus som inte släpper in partner på grund av covid, att man vill föda hemma. Så att jag tror att det finns ju, och också många religiösa kretsar, att det kommer tillbaka det hemmaförlossningen. Så att jag tycker det är obehagligt. Jag tycker det finns något jävligt obehagligt bakåtsträvande där. Det känns liksom så här... ja, jag får KD-rysvibbar.
Det får inte göra det. Jag tycker att det får man ju också göra om man vill. Men jag tycker verkligen att man ska få göra som man vill. Och man ska inte liksom prata och det ska inte värderas. Och någon annan ska inte sitta och säga vad som är rätt och fel.
Du är ingen bättre kvinna än mig för du är väldigt färdig vaginalt. Och jag är inte det än dig. Men det är ju fortfarande... Nej. Ditt val, alltså det spelar ingen roll, det är ditt val och det är, tycker jag är helt chockerande att hon kan sitta och säga så i SVT. Ja, nu kom vi in på kejsarsnittsdebatten, skulle vi inte göra, men det jag ville bara påvisa är ju bara att vi har kommit långt, när man, men egentligen inte, så att jag säger bara free Britney, free us all. Ja, men jag tycker ändå så här, Framing Britney, det var på tiden. Jag laddar ner tröjorna as we speak, Jenny. Beställer hem dem, kliver in in the moment. Kan vi passa på att rädda Janet Jackson samtidigt också? Vi drar med alla kvinnor. Ja, vi hörs nästa vecka. Jag heter Malin Eklund med 3U. Följ mig på Instagram.
Jag heter Jenny Ham på Instagram. Och ja, då är det ju, nu har det redan varit alla hjärtans dag, men hoppas alla tänker lite extra på alla nära och kära.
Framförallt sina vänner. Fira nu med era vänner.
Ja. Gör det. Så hörs vi nästa vecka. Puss. You want a piece of me?
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.